Vi ska då helt hastigt beröra frågan om utkårelsens förhållande till frälsningen. Innebär utkårelsen att man så att säga har en automatbiljett till himlen? Innebär frånvaron av utkårelse att man inte har det? Jag vill säga så här, att eftersom båda parter riskerar att falla i synd för utkårelsens skull, så finns det inget givet förhållande mellan utkårelse och frälsning. Utan utkårelsen är ett instrument för genomförande av Guds avsikter under denna historiens gång. Gud utväljer människor, folk, grupper för detta livets slutförande, för genomförande av sina planer i detta livet. Och det tycker jag är mycket viktigt att stryka under, därför att kyrkofadern Augustinus, som levde från 356 till 430 om jag minns rätt, han formulerade en teologi om utväljandet som handlade om att Gud utväljer till frälsning och Gud utväljer till förtappelse. Och då skulle ju alltså loppet vara kört innan det ens har startat. För Gud har från början bestämt vilka som ska bli frälsta, och de andra de kastar han bara i soptippen. Och det är en lära som har haft en betydande förmåga att klibba fast vid kyrkans teologi. Den har dykt upp många gånger under historiens lopp. Och den har också skapat enormt mycket missförhållanden. Om vi alltså till exempel tänker oss slavhandeln. Ja, det var ju människor som var förutbestämda till förtappelse, så att de kunde man ju hantera som boskap. Augustinus borde ju ha läst första Timoteus brevet. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. För det är ju så att om du formulerar en teologisk sats och hitta bibelord som i klartext talar emot din teologiska sats, så gör du mycket klokt i att lägga denna i papperskorgen. Eller kanske hellre i öppna spisen och bränna upp den så att ingen ser den. För det är det effektivaste sättet att pröva en teologisk utsaga. Hittar du texter som talar emot din slutsats eller andras slutsatser, så kan du lika gärna skrota tanken. Men utkårelsen har alltså med historiens gång att göra. Men sen är det ju en annan sak, att den som blir utkårad måste räkna med mer lidande än andra. Och det kommer Gud att kompensera i nästa tillvaro. Vi kan ju läsa ett ord om det också i första Korinthierbrevet 3. Första Kor 3 och 11. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. Grunden är helt klar, Jesus Kristus. Det är grunden för vår frälsning. Är du frälst så är du. Och som den frälsta människa du är kan du sedan gestalta ditt liv på olika sätt. Du kan ta det lite lagom. Gå i kyrkan någon gång ibland och be någon bön någon gång ibland. Lite medelsvenssonskt sådär. Då bygger du på grunden med trä och halm och papper och lite annat sånt här. Brännbart material. När elden faller så brinner ditt hus upp. Men grunden står kvar. Och du står på grunden och blir frälst. Men om du istället ger ut av ditt liv, om du alltså verkligen går in i ett överlåtet liv, ett utgivande liv, så bygger du på grunden med guld, silver och ädla stenar. Och de står kvar när elden faller och du kommer att få din lön. Därför talas det ju om en dom som ska skipas också över den troende. Och det är då inte en dom som handlar om huruvida du är frälst eller inte. Utan det är en dom som handlar om att ditt liv ska granskas för att du ska få en lön eventuellt. Vi kan läsa i andra Korinthierbrevet 5, verserna 9 och 10. 2 Kor 5 och 9. Där Paulus skriver så om sig själv och sina medarbetare. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Paulus ser alltså fram mot en dom över sitt liv. Och då undrar man, har du inte frälsningsvisshet, käre Paulus? Jo, det har han. Men hans liv måste ändå granskas. Ditt och mitt liv kommer också granskas. Men inte utifrån aspekten frälst eller inte. Utan ifrån aspekten, vad har du offrat under det här livet? Därför att det ska du få tillbaka. Dubbelt upp, som vi har läst förut. Gud begär inte ett offer av dig utan att stå för kostnaderna. Låt vara att kostnaden ibland kan vara lite fördröjd, betalningen. Och det är ju därför också Jesus säger till exempel om hycklarna som står i gathörnen och ber och låter stöta i basun för sig när de ger almosa och så vidare. Så säger han, sannerligen det har fått ut sin lön. De gjorde det för detta livets skull och för sin egen skull. Det blir ingen lön på det i himlen. Men alltså, utkårelsen är inte kopplad till frälsningen. Men den som är trogen i sin utkårelse kan se fram emot en lön. Och därför utmålas Israel så som i en särställning när det hela är över. Ty för att väcka de andra folkens avund har Israel fått utstå förfärliga lidanden. Sen fick jag en annan fråga under kafferasten. Och den handlar ju lite grann om frälsningens villkor. Därför nu läste vi ju alltså i Romarbrevet 11 om grenar som skurits bort för sin otros skull och som Gud har makt att åter inympa vid de dödas uppståndelse. Och det öppnar ju fantastiska perspektiv. Därför traditionell teologi har ju sagt att den som inte tror på Kristus när han dör går evigt förlorad. Vidare, det är din uppgift att se till att folk kommer till tro. Det är ditt ansvar att se till att folk inte hamnar i helvetet. Och det kan man ju känna sig ganska stressad av. Eller hur? Man ser på sina föräldrar som undrar vad ska du på bibelskola och göra? Blir du inte lite tokig där? Eller som min mor, salig i åminnelse, sa när jag sa upp mitt jobb som läkare, så sa hon: du drar skam och vanära över din gamla mor genom att säga upp ett hederligt arbete och åka land och rike runt och ljuga för folk. Och då kan man ju kanske lite grann misströsta om deras frälsning. Men ansvaret vilar inte på dina axlar. Det är ju en sån här gammal kuggfråga som brukar ställas till oss kristna. Vad ska Gud göra med alla generationer som aldrig har hört talas om evangelium? Vad ska han göra med vikingarna före Ansgar till exempel? Och det vet han nog vad han ska göra. Det är inga problem. Och den vanliga frågan brukar då bli: men då kan vi ju sluta med evangelisation. Svar nej. Tvärtom. Nu blir vi fria till evangelisation. Därför nu gör jag det inte för min egen skull. Nu gör jag det inte för att slippa anklagelser på den yttersta domen. Att titta nu. De här 8 personerna där skulle du ha evangeliserat. Och nu går de till helvetet för alltid. Det tycker jag du ska tänka på resten av evigheten. Utan om det hade varit så här, så skulle ju Gud rimligen ha ställt fram frälsningen i Kristus någon halvtimme efter syndafallet. För att frälsningen skulle finnas tillgänglig för alla människor i alla generationer, alla släkten världen över. Men han väntar lugnt och tålmodigt i många tusen år. Och folk hinner både leva och dö. Och det gör han ju inte därför att han är likgiltig för dem, utan därför att han har också en plan för deras räkning. Evangelisationen har vi fått till vår uppgift: gå ut och göra alla folk till lärjungar. Men lägg märke till att det står folk. Jesus säger: lyckligtvis inte gå ut och göra alla människor till lärjungar. Därför att det vore en uppgift som skulle krossa oss. Men du kan räkna med att varje nytt folk som får höra evangelium, där kommer människor att omvända sig. Tills alla folk har hört evangelium och det finns troende i alla folk. Evangelium ska predikas för alla folk och sedan ska slutet komma. Matteus 24:12. För nu ska vi lägga märke till en annan intressant dimension i Guds, ska vi kalla det, frälsningsplan. Och det är detta att han bygger inte på vårt samarbete, utan han bygger på vår synd. Han väcker synden till liv, låter synden blomma ut, och just därigenom får han sin vilja att ske. Och detta är genialt. Det är så fantastiskt genialt att vi kan behöva en liten stund för att tänka igenom det här. Därför att detta gör ju hans plan idiotsäker. Ju mer vi samarbetar, desto bättre. Ju mer vi gör uppror, desto bättre. Det kan inte misslyckas. Han kommer att få som han vill. Är man allsmäktig så är man. Vi kan ju bläddra till profeten Hesekiel. Hesekiel var ju en profet i Babylon. Bland de judar som ingick i den första gruppen som deporterades till Babylon. Och fram till och med 33 kapitlet så profeterar Hesekiel om judarnas situation inför Jerusalems förstöring under Nebukadnessar. Men från 34 kapitlet och framåt så blir Hesekiel eskatologisk. Då talar han om Israels folk under resten av historien och under tusenårsriket. Vi ska slå upp det 36 kapitlet och börja läsa i den 16 versen. Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land orenade det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken vanärade de mitt heliga namn. Man sa om dem: detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus: så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken därför att ni har vanärat det bland dem. Och det skall inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och låta den bli riklig och ska inte mer låta er drabbas av hungersnöd. Jag ska låta trädens frukt och markens gröda bli riklig för att ni inte mer ska förutmjukas bland folken genom hungersnöd. Då ska ni tänka på era onda vägar och på era gärningar som inte var goda. Och ni ska känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. Men ni ska veta att det inte är för er skull jag gör detta, säger Herren, Herren. Ni ska skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus. Så säger Herren, Herren: när jag har renat er från alla era missgärningar, då ska jag låta städerna på nytt bli bebodda, och då ska ruinerna på nytt byggas upp. Det ödelagda landet ska åter bli brukat istället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått fram där. Då ska man säga: det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, det är nu bebodda och befästa. Då ska det folk som är kvar runt omkring er inse att jag, Herren, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, Herren, har talat det och jag ska göra det. Så säger Herren, Herren: också detta ska jag låta Israels hus be mig om och göra för dem. Jag ska föröka människorna så att det blir som en fårjord. Som de heliga fåren, Jerusalems får vid högtiderna, så ska de jordar av människor vara som ska fylla de ödelagda städerna. Och de ska inse att jag är Herren. Här talas nu alltså om att Israel förskingras ut över jordens yta. Bokstavligt talat till jordens alla länder. Och det är alltså inte fångenskapen i Babylon som åsyftas här. Utan den fångenskap eller en förskingring till alla länder. Och denna förskingring har sin grund i Israels synd. Ty Israel tog efter det bruk som fanns i landet innan de kom dit, där man offrade sina barn levande i eld till Moloch och till de andra avgudarna. Och Gud sa redan från början: ni ska fördriva dessa folk därför att de offrar sina barn i eld. Ändå gjorde folket detta. Och Gud säger att ni orenade landet genom att utgjuta oskyldigt blod. När Israels folk sedan kommer till de andra folken, så säger de andra folken precis det som kyrkan sa om Israel, har sagt hela tiden. Detta är Herrens folk och han klarade inte av dem. Han var tvungen att ta ifrån dem deras utkårelse. Nu är det vi som är utkårade i deras ställe. Och Gud uppfattar det som ett vanärande av hans heliga namn. Det vi kallar ersättningsteologi. Därför att det är ju att underkänna Guds kapacitet. Gud utvalde ett folk och tänkte genomföra sina avsikter med hjälp av det folket. Och han klarade inte uppet. Utan han fick se sig om efter ett bättre råmaterial och så tog han oss istället och det gick mycket bättre då. Det är ju vad kyrkan har sagt. Ända sen 140-talet efter Kristus började de här tankarna att spira. Och utvecklades sedan, slog ut i full blom under Augustinus och den samtida Johannes Chrysostom hos Östkyrkan. Och sedan började judeförföljelserna. Kyrkans judeförföljelse. Och de förföljelserna som alltså kyrkan instiftade fungerade som en skovel som jagade judar iväg till ständigt nya länder för att försöka hitta en fristad. Men samtidigt som de kom dit, kom kristendomen dit och så började allt sammans igen. Märkvärdigt nog kan man säga ganska exakt när den här profetian går i uppfyllelse att det ska finnas judar i jordens alla länder. När inträffar det? Jo, det inträffar under 1800-talet efter Kristus. Därför att samma år som Columbus åkte västerut i förhoppningen om att komma österut, så bestämde det spanska kungaparet att det inte fick finnas några judar i Spanien. Utan judarna hade att välja mellan att omvända sig, bli döpta eller att försvinna därifrån. Alternativ 3 var halshuggning. Så ut ur Spanien, som ju tidigare hade varit arabiskt, styrt av morerna. Ni vet Alhambra och allt det här. Flydde mängder av judar. De hade ju haft en fristad där. Därför att på den tiden förföljde inte islam judar på samma sätt som kyrkan gjorde. Så det fanns mängder med judar i Spanien. Och det var en flod av judar som vällde ut. Många flydde till Portugal som införde samma bestämmelse några år senare. Och då fick de fly därifrån också. Många hamnade i Nederländerna som var öppna för judar på den tiden. Många andra drog sig österut i Medelhavet. De synagogor man sprängde nyss i Istanbul handlar alltså om församlingar som antagligen tillkom under den här tiden. Men i spanskt territorium fick det inte lov att finnas några judar. Och den bestämmelsen införde både Spanien och Portugal i hela Sydamerika. För att få invandra till Sydamerika skulle man vara god katolik. Det var naturligtvis lite svårt att granska varenda kotte som tog sig in i Sydamerika. Det hade man väl inte kapacitet till. Men någon större folklig invandring kunde inte äga rum. Det kunde inte etableras judiska kommuniteter i de här länderna i Sydamerika. Utan det först i anslutning till Napoleonkrigen ungefär 1810 som Sydamerikas länder bryter sig loss ifrån Spanien och Portugal. Och förklarar att nu kan vem som helst flytta in. Och en betydande judisk inflyttning skedde först under de stora judeförföljelserna i Ryssland på 1880-talet. Då utbröt det väldiga pogromer i Ryssland. sedan tsaren Alexander den andra hade blivit mördad och judarna fick skulden för det. Och då var det många som flydde. Många flydde till Östeuropa. De som inte hade råd till mera. Somliga flydde till Palestina, om vi kallar det så. Den första invandringen av judar. Den första återkomsten. 1883. Men många flydde också till Amerika, till Nordamerika och till Sydamerika. Och det är alltså intressant att se att återflyttningen börjar samtidigt som det finns folk i jordens alla länder. Och vi kan alltså datera det till 1880-talet. Det är spännande. Men det hela bygger ju alltså hela tiden på människornas synder. Det är Israels synd. Det är kyrkans synd. Och kyrkan som vanärar Guds namn. Och Gud återsamlar judarna inte för att de har blivit så snälla och fromma och rättfärdiga och troende, utan därför att Gud har tröttnat på hedna folkens synd. Det är alltså vår synd som skapar Israels återkomst till löfteslandet. Och inte förrän Israel har kommit dit ska en omvändelse ske. Den har vi inte sett ännu. Den återstår ännu att se. Nu ska vi ta paus. Det är många som har frågat under pausen om alla blir frälsta.